Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag hoppas att vi ska få ett bra sändningstillstånd för Sveriges Radio för 2063. Det är viktigt för Sverige, det är viktigt för det svenska samtalet, det är viktigt för det svenska samhället och det är viktigt för den svenska demokratin. Och de som funderar på något annat hoppas jag verkligen tänker till 2 gånger och sätter sig in i vad vi bidrar med och vad som kommer hända om vi inte kan bidra med det.
är en av de största makthavarna, inte bara i medievärlden utan i hela landet. Och Cilla Benkö har en lång rad chefspositioner på sitt CV, bland annat på Ekot, men är framförallt sedan 2012 Sveriges Radios vd. Värt att veta innan vi rullar den här intervjun är att hennes föräldrar flydde till Sverige från Ungern på 50-talet, att hon är journalist i grunden och att hon ibland gråter på väg hem från jobbet. Här är Värvet med Cilla Benkö. Nedskärningar, vänstervridning, strukturell rasism, säkerhetsbrister. Det är otroligt vad mycket kritik man kan få som chef. Och jag är så nyfiken på vad det gör med en människa när den där kritiken liksom alltid ligger och lurar runt varje hörn.
Ja, det är en jätteintressant fråga. Nu har jag hållit på ett tag och det är klart att i början så tog man ju mer av kritiken personlig än vad man gör nu. Även om det är såklart ibland är den ju fortfarande kanske riktad mot mig som person. Oftast är den ju inte det. Oftast är den ju riktad mot mig som funktion. Och det gäller ju att försöka hålla isär där lite grann.
Går det då?
Både ja och nej. Ja, men det är klart att ena sidan av mig och försöker hålla huvudet kallt. Och tänka vad finns det i kritiken framförallt. På riktigt inte vifta bort den utan ställa sig frågan, men finns det något i det här som ändå jag måste agera på eller har missat eller som vi faktiskt gör fel och borde ändra? Och oftast finns det ju alltid något i allt, liksom så. Det är ju någonting ändå som triggar igång saker och ting. Och sen så finns ju den andra delen som är hjärtat och det kan man ju liksom aldrig riktigt bortse ifrån. Och det är klart att oavsett hur länge man håller på så har man ett hjärta och jag har ett ganska ömtåligt hjärta trots allt. Även om folk inte alltid tror det. Vilket innebär att det är klart att ibland går man ju hem och känner sig ganska värdelös och ältar och tänker att de här som hojtar och tycker att man borde avgå imorgon kanske har rätt och nu vill jag inte hålla på med det här längre. Men någonstans så, dels har jag ett otroligt bra team runt omkring mig, vilket jag tror är en förutsättning. Faktiskt både på hemmaplan och på jobbet och jag tror att båda är en förutsättning för att man liksom ska ha ett sånt här jobb. Dels måste man ha en ledningsgrupp där vi är samsynk och samsnackade och driver företaget ihop. Och jag har varit otroligt tydlig med att vår företagsledning är inte ett antal individer som representerar sina delar av företaget utan vår ledningsgrupp är ett gäng som gemensamt vill företagets bästa och ibland får man då ge efter på saker som man själv kanske hade velat driva för att det blir bättre för helheten och klarar man inte det så kan man inte sitta i Sveriges Radios företagsledning så jag har verkligen ett jättebra gäng runt omkring mig och de plockar ju såklart också upp en och hjälper en i svåra lägen, det är ju en förutsättning. Och sen hemma har jag ju en fantastiskt bra backup. Jag menar, jag lever med samma man sen jag var 22 och han kan en innan och utan, jag har känt honom längre när jag liksom kände mina föräldrar så det är klart han vet ju precis. Och jag har en bra familj i övrigt, en väldigt fantastisk dotter som också backar upp och sådär. Så att, och sen har jag mina barndomsvänner som inte bryr sig om vilket jobb man har som ringer och stöttar om någonting händer. Så att det är klart att det gäller ju att man har bra krockkuddar också runt omkring sig, tänker jag.
Mm. Kan du ge något exempel? För nu är det liksom, det är ju verkligen två delar som du sa, det är liksom personen och funktionen på något sätt. Kan du ge något exempel på, liksom, vad det nu då, förstnämnda, alltså det vill säga när det handlar om personen som du faktiskt har tagit hem som gör ont på riktigt?
Nej men det är klart att när vi hade en diskussion om huruvida vi har en arbetsplats där man får vara olika och där vissa tyckte att det inte funkar och att de inte fick gehör för sina tankar och idéer och inte heller blev bra behandlade. Det är väl kanske möjligtvis den debatten som har tagit mig personligen hårdast och det beror ju på att jag har den bakgrund jag har och alltid har liksom tyckt att det där är för mig en otroligt prioriterad och viktig fråga. Och en lärdom som jag väl drog där var att men bara för att jag tycker det så är det inte så säkert att jag har lyckats få med mig alla på dels samma tankar och idéer och att man kanske också blir lite hemmablind. Att man liksom bara för att man själv vill så väl att det ska funka så tror man också kanske att det funkar eller kanske inte tillräckligt mycket fångar upp signaler när det inte funkar tillräckligt snabbt och så. Därmed är det inte sagt att jag inte tycker att Sveriges Radio är ett företag där vi har extremt hög tolerans och verkligen jobbar på de här frågorna och... Men samtidigt så klart att man måste alltid ställa sig frågan ändå, är det något jag borde ha sett som jag inte hade sett? Och det är klart att jag har ju min bakgrund med mig och har ju mitt skal runt omkring mig i de här frågorna. Så är det ju. Den tog mig ju hårdast, absolut.
Och där var ju en del av kritiken att liksom absolut, det finns människor med så att säga olika bakgrund, hudton, i fronten, men i chefsrummen så ser det extremt vitt ut och där, det är väl en sån förändring som jag menar, om du skulle bestämma dig att 30% av alla chefer ska ha X bakgrund om 5 år. Jag menar, den typen av förändring måste ju också ta väldigt lång tid, för du kan ju inte sparka alla vithyade så att säga.
Nej, såklart att man inte kan det, men för mig handlar det ju, och det var väl det som jag också, som jag känner att jag ännu mer kanske borde ha förmedlat och känt in. För mig har det aldrig handlat om hudfärg eller etnicitet, och sen kan jag förstå att andra tycker att det är viktigt, och jag kan förstå, jag menar, jag vet ju själv att när jag fick mitt första liksom chefsjobb inom public service, då ringde det helt plötsligt en massa människor med en bakgrund från Ungern och var jättelyckliga över det och tyckte, oj, vi har fått en ungrare på en hög position i svensk media, och så tänkte ju inte jag. Och jag har liksom inte känt mig så på det sättet som en ungrare. Och det som är viktigt för mig är att man representerar ju faktiskt aldrig någon annan än sig själv. Däremot är det ju liksom inte oviktigt då att det finns väldigt mycket olika personer i ett rum med olika kompetenser och olika erfarenheter, framförallt på ett företag som Sveriges Radio, där vi ändå har en stor makt över agendan och vilka ämnen vi väljer att ta upp och hur vi väljer att ta upp dem och så. Det tror jag är jätteviktigt. Sen kan det ju finnas folk där ute som däremot identifierar sig med mig. Och det är ju upp till dem att göra det. Det bestämmer ju inte jag. Och jag kan inte heller förhindra att någon gör det. Och det är klart att det är viktigt att inse att de vi är på Sveriges Radio sänder ju också en signal ut emot allmänheten som gör att folk känner igen sig i, liksom, ja, men det är de här som jobbar på Sveriges Radio. Det är de här som finns till för mig. Det är via de här som jag ändå får en stor del av min mediekonsumtion. Och ju fler man känner att man liksom ändå kan connecta till, desto bättre, såklart. Och sen ser Sverige ut som Sverige ser ut, och vi jobbar ju på att få in många olika personer med olika kompetenser, och då pratar vi om kompetenser brett. Och jag tycker att vi har en struktur för hur vi vill uppnå det, genom att vi är ganska noga när vi kan rekrytera med hur vi rekryterar, och inte liksom bara slentrianmässigt går ut och rekryterar exakt det vi redan har. Men som sagt, som du själv säger, sen tar det ju tid. Mm.
Men finns det någon sån, alltså, jag menar, du är ju också mot kvoteringen, som jag förstått det.
Ja, men jag är väl liksom, jag vet inte. Jag brukar ju få kritik ibland för att jag inte heller vill säga att jag tycker att vi ska kvotera in kvinnor i styrelserummen, för jag tror liksom inte heller på det. Och jag vet inte om jag är väldigt färgad av att jag har ju själv varit i miljöer där jag inte i alla fall känner att jag tror att jag har hamnat där för att jag har blivit kvoterad, utan för att jag är den jag är och gör ett bra jobb. Ja, men det var inte superenkelt att vara 21-årig tjej på Radiosporten på mitten av 80-talet, när vi kanske var 3 kvinnor i hela Sverige som höll på med sportjournalistik, alla medier inräknat. Sen inbillar jag mig fortfarande att jag var där för att man ändå tyckte att jag gjorde ett bra jobb. Sen kanske det var någon viss mått av att man ändå också insåg att det var bra att ha kvinnor på en sportredaktion, som gjorde att jag kanske fick ett jobb för att en kille hade fått ett jobb med motsvarande kompetens. Men jag tror aldrig att jag hade fått jobbet om jag hade varit värdelös eller ens halvbra. Så att jag tror ju också att det vi ska jobba på, om vi pratar näringsliv i stort, det är ju att vi måste få in kvinnor på betydelsefulla positioner i alla led. Och då kommer det också att bli kvinnor i styrelserummen så småningom. Men jag ser ju själv, jag är inte som vd så bekänt av att ha folk i min styrelse som inte är tillräckligt mogna för att sitta i en styrelse. Och att sitta i en styrelse är ett jobb i sig. Och jag tycker i alla fall att jag som vd har större nytta när jag har folk i mitt styrelserum som har breda erfarenhet, som har varit med om många olika saker och som tar med sig olika kompetenser in i rummet. Och nu finns ju många kvinnor som gör det. Och vi ser ju också att det blir fler och fler kvinnor. Men jag tänker att man kan inte hoppa över det operativa ledet. Och så länge vi inte har tillräckligt många kvinnor på ledande positioner i de operativa leden, och det är ju inte så i alla branscher, inom public service ser det ju bra ut, men det är ju inte så överallt, så är det, har vi ett jobb att göra där först och inte börja med styrelserummet. Det är väl egentligen det som är min grej.
Och hur ser det ut då? Alltså, om man bara har de här diversifieringsglasögonen på sig, eller vad man ska kalla det för, hur ser det ut i chefsleden?
Hos oss? Mm. Vi har fler kvinnor än män. Ett tag höll vi på att få för många kvinnor, om det nu går att få för många kvinnor, men det är klart att det gör. För mig är ju liksom en jämställd arbetsmiljö en jämställd åt båda hållen. Det blir inte bra om det blir för mycket av varken det ena eller det andra. Så just nu tror jag att det är, om inte 50-50, så kanske 55-45, där det är 55 kvinnor och 45 män då, om man ser på chefsleden.
Och utländskt påbrå, så att säga?
Det vet jag inte, för vi mäter ju inte det. Och det tycker jag inte heller vi ska mäta. Det tycker jag är liksom en annan faktor. Och frågan är, vad är det utländskt påbrå som är det viktiga, eller är det kompetenser som man har med sig från olika typer av uppväxtmiljöer. Och där för mig så tror jag att det vi har mest kvar att jobba med där, det är nog inte att man har en förälder som är född utomlands eller att man själv är född utomlands, utan det är ju att man faktiskt är uppvuxen i en miljö där man har kanske en annan socioekonomisk bakgrund. Det är nog snarare det, tror jag, som är det viktigaste att vi fokuserar på, om vi nu ska fokusera på något. Men återigen, man representerar ju inte en grupp. Man kommer in på Sveriges Radio för man är duktig på att göra ett jobb. Och sen måste vi vara bra på att leta på andra ställen än de traditionella ställena när vi rekryterar. Och det är vi ganska duktiga på.
Så den kritiken kändes?
Ja, den kändes. Mm. Därför att jag kände att det här är ju så emot allt som vad jag själv tror på. Så. Mm.
Har du en terapeut?
Nej, det har jag inte. Inte en terapeut, men jag har alltid under hela min chefstid haft kloka personer som inte är involverade i min vardag att prata med. Som varken står mig nära för att vi har familjeband eller vänskapsband eller för att de är inne redan i Sveriges Radios verksamhet. Och det har jag haft av lite olika karaktär genom åren. Just nu har jag både klok person med lång erfarenhet av chefsjobb som man kan liksom bolla med och faktiskt en beteendevetare.
Okej, okay. Så något slags mentorer?
Så det är två olika personer helt
ja,
enkelt.
Ja, jag fattar. Men är det något slags mentorer för dig?
Nej, alltså jag vet bollplank. Inte. Bollplank, ja. Rådgivare som står fria att verkligen säga det de tycker utan att behöva ta annat hänsyn och som vill mig väl, så kan man väl säga, och som jag litar på till fullo. Och sen gör jag kanske inte alltid så som de säger, men jag lyssnar ju såklart och väger in det i liksom både när det är bra grejer och när det är dåliga grejer. Och den personen som jag träffar som är beteendevetare, det handlar ju väldigt mycket om sånt här som hur hittar man balans i livet och om man har jobbat väldigt mycket, vad finns det för knep att liksom ändå komma tillbaka upp på banan och hur läser man signaler om man är, ja, om man borde ta en paus fast man inte har riktigt tid att ta en paus och sådär.
Mm. Har du varit nära utbrändhetens rand?
Nej, det har faktiskt aldrig varit. Jag brukar säga att jag tror inte att jag kan hamna där heller. Men man ska väl inte vara för kaxig, det är klart att man kan. Däremot har jag varit otroligt trött. Väldigt, väldigt trött. Jag menar, så är det ju. Många timmar och många år och många svåra beslut gör ju såklart att man ibland är rätt sliten. Mm.
När hade du senast en sån här riktigt jobbig period? Du har ju varit lite ute i media och fått prata om ditt sparpaket till exempel. Var det en sån nattmanglingsvända eller?
Nej, det tycker jag ändå inte, därför att jag känner i grund och botten att det är inte så konstigt att Sveriges Radio måste spara pengar även om det är olyckligt. Alla måste spara pengar nästintill om man inte gynnas av en svag krona. Och det är ju inte bara inom media utan det är ju liksom inom de flesta branscher. Så att det var ju mer en sån här sak som man hade hoppats att man skulle slippa, men inser att med det läge som ekonomin är och de speciella krav som också kommer vid sidan av det på Sveriges Radio, för vår del handlar det ju inte bara om inflation och räntor och lönerörelse och så, utan det handlar ju också om att vi har ett omvärldsläge och ett beredskapsläge som gör att vår del inom det civila försvaret har uppgraderats något enormt och det ställer helt andra krav på oss. Så sammantaget så måste vi helt enkelt effektivisera fram och spara just nu 250 miljoner kronor. Och då känner jag så här, fast det är ju någonting som vi bara måste göra. Det är klart att det inte är kul och det är klart att det finns en hel orolig organisation just nu att hantera innan vi har slagit fast exakt hur vi ska göra det. Men det känner jag så här, nej, men det tycker jag ändå inte är speciellt stressande. Jag är helt övertygad om att vi kommer klara av det. Och sen kommer säkert några tycka att vi gör rätt och några tycker att vi gör fel. Nej, jag blir mer stressad av när jag tycker att jag liksom får bemöta saker där fakta liksom inte längre spelar någon roll. Utan folk tycker en massa. Nej men så, jag menar, du har ju räknat upp ett antal exempel där jag känner att ja, det finns väldigt många som sitter vid sidan av, ingen nämnd, ingen glömd, som ibland såklart tycker att de kan göra mitt jobb bättre än vad jag kan. Och jag har full respekt för det, men jag brukar säga att det är ju inte så att det finns ett facit. Jag är Sveriges Radios vd utifrån min kompetens, mina erfarenheter och mina strategiska vägval och fattar beslut tillsammans med de personer som sitter i min ledning som jag har valt. Skulle det sitta en annan vd för Sveriges Radio med exakt samma fakta och en annan ledningsgrupp så kanske man hade kommit fram till andra beslut. För att det är inte så enkelt att det finns svart och vitt i den här världen. Och då tycker jag väl ändå ibland att man kanske får respektera att den som ändå sitter på alla fakta nog troligtvis har fattat ett beslut som man anser är rätta baserade på den faktan som finns. Och ha respekt för att ibland i de här positionerna kan man inte heller delge alla fakta. För det går inte. Ibland inte av lagskäl, ibland av affärsmässiga skäl eller ibland av rent liksom personalmässiga, arbetsgivarmässiga skäl. Och det kan väl störa mig då när folk tycker från sidan liksom att vi borde göra si eller vi borde göra så utan att man faktiskt har koll på fakta.
Okay. Mm.
Jag brukar inte sitta och recensera hur andra människor sköter sitt jobb om jag inte vet vad de fattar sina beslut på.
Men du, alltså, nu har ju du haft det här jobbet så pass länge. Kommer det nya problem?
Jo, men det är klart, det gör det ju alltid. Nej, men för mig, nu har jag varit vd snart i 12 år, tror jag. Och det är klart att så mycket som jag nu pratar om vår roll inom det civila försvaret, oavsett om det är ett problem eller inte, för det behöver ju inte vara ett problem, det kan ju snarare vara just nu oerhört viktigt faktiskt, så är det någonting där jag har fått sätta mig in i vissa saker och liksom lägga mer krut och kraft på det som vd än vad jag har gjort tidigare. Det betyder inte att Sveriges Radio inte har ägnat det otroligt mycket uppmärksamhet, för vi har ju andra funktioner som sysslar med det. Men det har blivit mer möten på min nivå och där jag har fått tagit en tydligare roll och fattat mer strategiska beslut. Så det är klart att det är ju någonting som har kommit det senaste 1,5 året. Samtidigt kan man säga att det är kanske det som gör att man fortfarande tycker också att jobbet är kul, att det kommer nya utmaningar hela tiden. Mm.
Och nu var du lite inne på det här, eller det var du kanske inte, men jag för i det i alla fall. För jag är lite nyfiken på så här, vad skulle du säga är dina styrkor då i yrkesrollen?
Nej, men i grunden så tror jag att en av mina styrkor är väl att jag verkligen riktigt tror på varan. Det vill säga, det vi gör är viktigt och jag tycker på riktigt att det är viktigt. Jag tror också att en av mina styrkor är att jag har varit med väldigt länge. Det vill säga, jag kan inte bara vår verksamhet, utan jag är ganska bra på omvärldsbana och har bra koll på hur ser utmaningarna ut, vart är publiken på väg, vad händer med marknaden, har respekt för det jag brukar säga att vi ska ha ett starkt dual system. Det vill säga att jag tror att övriga mediemarknaden också på riktigt uppfattar mig som en person som tycker att fri och oberoende journalistik är viktigt och vill värna det, oavsett om det är public service eller kommersiella aktörer som står för det. Och jag tror att mina personliga egenskaper, förstås både i mitt plus och minus, de som gillar mig tycker ju att det är bra att jag har en nyfikenhet kvar, att jag har ett driv, att jag är väldigt strategisk, väldigt kommunikativ, bra på att lyssna in och sen ändå peka ut en färdriktning och bra på att prata för varan liksom så. Och på riktigt, är engagerad. Mm. Och de som inte gillar det, baksidan av det, är väl de som då tycker att jag är för pushy och att jag tycker för mycket och att jag är svår att liksom övertyga om jag har bestämt mig. Att jag helt enkelt kan uppfattas ibland som för drivande, lite skrämmande till och med.
Men om jag frågar dig, vilka är dina brister?
Nej, men tålamod är definitivt en av mina brister. Och det är klart att jag genom åren har ju förstått att jag i takt med att jag har fått svårare och mer krävande roller också måste hantera det. Och jag tycker att jag är ganska bra på att hantera det. Men jag vet ju också att till exempel om jag sover för lite en längre period och blir trött så kan jag helt enkelt bli för otålig, verka argare än jag är. Jag är sällan arg. Men det är klart att det är inte så bra om folk som kommer in i ett rum uppfattar en som skrämmande, det vill man ju inte. Så det är en sak som jag hela tiden måste tänka på, framförallt om jag vet att jag är inne i en period av lite sömn. Och att jag måste vänta in folk och låta dem själva komma till en slutsats som jag kanske redan har kommit fram till. Min hjärna är ganska snabb och det är inte jag som säger det, det visar liksom såna här tester. Och nackdelen med det är ju att man gärna vill gå till beslut, för att man tycker att man ser beslutet. Men sitter man i en position som min så är det ju inte jag ofta som ska verkställa besluten, och då gäller det verkligen ibland också att man låter folk få komma fram till besluten själva, för det blir mycket bättre då. Mm. Så det är också en av mina nackdelar eller svagheter som jag liksom ändå måste tänka på att ha kontroll på att inte liksom bli för dominerande eller för snabbt gå från liksom problemlösning till handling, utan att låta de som behöver mer tid på att reflektera och känna in och tänka få tid att göra det.
Mm. Men du har då historiskt sett haft en tendens att köra över folk?
Nej, inte köra över folk, det skulle jag inte säga. Men kanske inte heller vänta in folk, vilket ju, jag tror sällan folk känner att de blir överkörda faktiskt. Någon säkert, och det har säkert också hänt, jag menar absolut. Men det är nog snarare att folk kanske känner att oj, hon hade redan tänkt färdigt, vad fort det gick. Mm. Så. Okay.
Men vad rör liksom, för jag antar att du i egenskap av chef, du måste hantera konflikter, kanske inte dagligen, men relativt ofta ändå.
Ja, både ja och nej, för jag har inte så himla många som direkt rapporterar till mig. Och jag är ganska noga med att jag är ju liksom vd för ett stort företag, och det händer ju konflikter på alla möjliga ställen på Sveriges Radio. Något annat vore ju konstigt med så många anställda vi är. Och jag tycker ju att konflikterna i sådana fall ska hanteras där de är av närmast arbetsledare och chef. Jag hoppar ju inte in i alla konflikter liksom. Det gör jag definitivt inte. Och som sagt, jag har ett väldigt välfungerande ledningsgruppsteam, så där blir det inte så mycket konflikter. Sen okay. Är det klart... Vad är en konflikt? Jag vill att folk ska tycka olika. Därför har jag valt folk runt omkring mig som också är ganska olika och som tänker och tycker olika, apropå att vi ska ha olika perspektiv med oss i diskussionerna. Och då funkar inte allting alltid smärtfritt och gå på räls och så, men det ingår ju liksom i konceptet.
Mm. Så när var du arg på jobbet senast?
Oj, det kan jag inte ens komma ihåg.
Okej, okay. Det är faktiskt. Så pass. Mm. När var någon arg på dig på jobbet senast?
Bra fråga. Om vi säger så här, det är säkert någon kanske som var arg på mig igår men inte säger det, därför att man har den position man har. Mm. Och sen finns det väl olika mått av arghet också. Men jag kan inte ens komma ihåg att någon i alla fall kom in och skällde ut mig i närtid, så arg var de inte. Sen finns det ju folk som senast igår skickade ett mejl och som säger, du... Det där du informerade om på ett möte, det hade varit superbra om du hade informerat mig först. För nu kände jag att jag inte var riktigt på banan. Var den personen arg? Nej, tror jag inte. Men lite irriterad säkert och tyckte att jag hade kunnat göra på ett annat sätt. Och då får man ju bara lägga sig platt, för personen hade ju rätt.
Du körde över hen.
Nej, jag körde inte över hen. Men jag, och det var inte ens jag som ägde frågan, men personen i fråga hade ju rätt.
Okay.
Mm. Vi var några stycken som informerade om en sak i ett större sammanhang som såklart borde ha informerat den här personen först. Mm. Och jag tycker samtidigt att jag blir glad när folk hör av sig till mig och påpekar att jag har varit själv gjort något felaktigt eller varit del i något som är felaktigt. För det tolkar jag ändå som att folk inte vågar höra av sig. Det tycker jag är bra.
Du känner att du utvecklas?
Hela tiden. Mm. Varje dag. Jag tror inte jag går hem en enda dag utan att jag har lärt mig en ny sak.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Jag funderade på det här med din vältalighet. Den har ju slagit mig även den här gången. Du kan ju på något sätt hålla låda. Du verkar liksom aldrig söka efter ord. Hur går det till?
Ja, en bra skola var kanske att jobba 5 år på Radiosporten. Jag brukar ju säga att det är det bästa stället att vara på om man ska jobba med radio, för man måste prata så mycket utan manus. Och det är klart, ska du beskriva någonting som sker framför ögonen för dig i ett väldigt snabbt skede, som du ändå är, om du sitter till exempel ute på en arena eller är ett sportextra i en radiosportstudio, och du samtidigt inte har hjälp av bilden utan ska förmedla någonting till folk så att de kan skapa sina egna bilder i huvudet, då kan man ju inte sitta och fundera på vad man ska säga hela tiden, för då blir det ingen bra radio. Så det där lär man sig ju såklart en teknik, men sen har jag alltid gillat att prata, och kanske ibland till och med för mycket. Det har väl aldrig riktigt varit mitt problem, och jag är väl född så, tänker jag.
Men du, när du jobbade på Radiosporten, då var du liksom ute och refererade bandymatcher och sådär, eller?
Inte så mycket bandy, mest handboll, för att det var det jag liksom själv hade spelat, och sen helt plötsligt fick man göra isracing eller något annat som man inte var så duktig på. Men det gjorde jag, och sen så var jag ju vanlig reporter, och sen var jag ju studiereporter, och det är ganska svårt att vara studiereporter för ett sportextra på en söndag med 8 arenor i öronen som... Och man ska välja vart man ska in. Så man måste ju på något sätt lära sig också ha lite split vision. Att liksom både lyssna och förstå vad som pågår och samtidigt fatta beslut. Så att man kan göra rätt värderingar och prioriteringar. Nej, men så är det väl. Men det kanske är för att jag alltid har gillat att prata som jag också sökte mig till radio, tänker jag. Det finns väl någon kombination där.
Det låter väl rimligt. Men finns det några situationer där du faktiskt inte hittar ord eller blir liksom... Jag fattar att om jag nu ställer en fråga, då är du arten nog. Men jag menar, finns det områden som du inte bottnar i, som du känner så här, nej men här har jag ingenting att tillföra?
Ja, det är klart, det finns massa med ämnen där jag inte har någon sakkunskap att tillföra. Men det är klart, det jag alltid känner att jag har att tillföra, och som är viktigt att jag också gör i den roll jag har, det är att ställa frågorna. Och det gör ju att det aldrig blir helt tyst. Och det är klart att återigen... Jag tror att när man sitter i en sån här roll och har 15 års erfarenhet av att jobba med nyheter och är journalist i botten, jag är ju inte en, jag kanske inte skulle kunna vara vd för vad som helst. Nu är jag vd för Sveriges Radio som är ett journalistiskt företag, och jag har ändå den journalistiska kapaciteten, och i den journalistiska kapaciteten ligger ju ändå att lyssna och sen ställa logiska följdfrågor. Det ingår ju i jobbet, så att säga. Och det är klart att det gör ju jag även i mina funktioner nu. Så när vi pratar om svåra tekniska frågor till exempel, som absolut inte är min hemmaplan, men Sveriges Radio är ju ett väldigt techdrivet företag nu för tiden, så har jag ju den journalistiska förmågan att ändå läsa mellan raderna och ändå förstå, okej, vad är den logiska frågan här för att vi ska få ännu mer fakta och kunna komma fram till ett beslut. För ibland måste jag ju fatta beslut om väldigt svåra saker, så är det ju, som jag inte har någon specialkunskap kring.
Nu måste ni snart köpa 1000 nya mixerbord, eller vad fan kan tänka sig?
Ja, vi måste framförallt ha ett helt nytt radioproduktionssystem, absolut. Mm. Och då är klart att då finns det ju massa saker som jag inte behärskar. Men där jag ändå förstår att ytterst måste jag ändå vara med på banan och fatta de här besluten, för det är stora, dyra investeringar. Och då tror jag att man är hjälpt av att man ändå har i sin tidigare yrkesroll ändå lärt sig och var ändå en hyfsat bra journalist i förmågan att kunna ställa frågor, lyssna och ställa frågor.
Men du, är det inte svårt? Jag menar, du är ju på toppen av isberget så att säga, men är det inte jättesvårt att vilja liksom detaljstyra? Hur håller du fingrarna i styr där?
Men jag vill inte detaljstyra. Jag vill ha helikopterperspektivet.
Men hur kan du inte liksom vilja, så här, om någon kommer med en programidé, och jag antar att den i alla fall passerar dig.
Nej, det gör den inte längre. Okay. Vi är ett så stort företag och vi producerar liksom 140 000 timmar radio om året, och på det ett antal on-demand-titlar, alltså poddar och nyhetsklipp och så. Mycket passerar absolut inte mig.
Okay.
Verkligen inte. Så att, sen är det såklart, har du jobbat som journalist själv på samma företag ett antal år, så klart att du har tankar och idéer om publicistik. Men då för jag ju dem framförallt just nu med programdirektör och andra som har ändå som uppgift att liksom vidareutveckla vårt innehåll hela tiden. Och där har jag alltid en möjlighet när vi vill göra större nya saker att skjuta in mina åsikter. Men det är också väldigt tydligt att mina åsikter är mina åsikter. Ibland får jag ju höra för dem, ibland får jag inte höra för dem.
Mm. Okej. Okay. Men du har ju i alla fall varit chef i, om jag har räknat rätt, lite över 25 år nu.
Ja, första chefsjobbet fick jag 96.
Mm. Ja, och nu är jag jättedålig på matte, men det är väl ungefär 27 år sedan.
Ja, ganska precis.
Ja, och sen har det ju liksom bara varit det sedan dess.
Ja, fast jag har ju varit väldigt olika chefsroller.
Jo, förvisso. Men vad drog dig till att bli det då?
Jag fick en fråga, om man ska vara helt krass. Jag var gravid och skulle få mitt barn. Och det var väl lite olika saker som dök upp där. Varav frågan om jag ville bli chef, arbetsledare för ekonomireporterna på Ekot var en. Och jag tyckte att det var någonting som var spännande att testa. Och Kerstin Brunberg, som då var min chef, trodde också väldigt mycket på mig och sa, som jag brukar referera till, kloka saker, nämligen att om man väljer det spåret så måste man inse att vara chef är ett jobb i sig, eller att arbetsleda. Det är ju förvisligen bara en titel på ett papper också, ska man komma ihåg. Ska man leda folk så handlar det om ledarskap snarare. Man kan ju vara en urusel chef och inte komma någonstans. Men hon var väldigt klok ändå i att säga att då måste du inse att då är du inte liksom reporter längre. Ditt journalistiska hjärta kommer du nog alltid ha med dig, men det är liksom en annan roll. Och jag vill ha dig i den här rollen just för att du kanske inte är precis som alla andra. Så hon såg väl någonting apropå de olika kompetenser som var lite annorlunda i mig och som hon ville testa i en arbetsledarroll. Och så tackade jag till det och tyckte att det var otroligt kul.
Mm.
Och jag brukar säga att det är inte så många dagar jag har gått till jobbet och inte tyckt att jobbet är kul. Sen kan det vara utmanande, det kan vara svårt, och man kan till och med gå hem och gråta för man tycker att det har varit superjobbigt eller något har varit väldigt orättvist. Men i grunden så tycker jag att jobbet är kul, annars så orkar man inte hålla på.
När grät du senast över någon jobbgrej?
Över någon jobbgrej? Nu tappar jag det. Nej, jag vet inte. Jag måste fundera. Nej, men jag tror att bara, det var väl för några veckor sedan. Jag var jättetrött över något och så kom något nytt problem in från sidan. Och så bara, ja, tänkte jag, nej. Mm. Pallar inte en grej till. Och så grepte jag skvätt.
Hjälper det dig?
Men jag har också hjärtat väldigt nära tårkanalen. Okay. Så att jag kan gråta av många anledningar. Mm. Både när jag är arg och när jag är trött och när jag är glad. Mm. Så att,
jag fattar. Jag vet att, för du pratade någonstans om att du... Ja, men tidigt i din karriär gjorde misstaget att skälla ut en kollega inför de andra kollegorna. Ja, precis. Är det där ett trauma för dig?
trauma? Nej, men det var ju en jätteviktig lärdom. Och det kan jag väl möjligtvis tycka är ett problem idag i många branscher, inklusive media, att i och med att vi har så pressad ekonomi så tar vi ju bort en del arbetsledarled. Vilket gör att man inte kanske har samma möjlighet att göra de här missarna tidigt i ett mindre omfattande chefsjobb, eller måste säga. Så jag är ju glad att jag ändå hade möjligheten att göra de här klassiska misstagen i ett mindre sammanhang och inte gör dem förhoppningsvis allt för ofta när man är i den roll man har idag. Så är det ju.
När skäller du ut någon senast då?
Ja, men jag skäller inte ut folk.
Nej. Inte sen 96 då?
Nej, inte skäller ut någon. Sen är det ju såklart att, återigen, folk kan uppfatta att jag blir icke-nöjd och irriterad. Och märker jag att jag blir det på ett sätt som folk tar illa vid sig, då plockar jag upp den tråden. Men det är inte så att det händer varje vecka eller varje månad heller.
Mm. Är du bra på att be om ursäkt?
Ja, det tror jag.
Mm. Och det behövs ibland?
Ja, men det behöver väl alla ibland. Jag tänker att det är väl kanske annars klassiskt något vi är lite dåliga på.
Mm.
Nej, men det är klart, alltså, i mitt jobb med den pressen, med de timmarna man lägger ner, med de svåra beslut man ska fatta och med de liksom omfattande saker som man håller på med, så är det klart att man ibland gör fel. Något annat vore ju totalt omänskligt. Och märker man att man gör fel så måste man ju våga erkänna att det är så. Och har man sårat någon så måste man våga erkänna att det är så också. Och då är det klart att man ska be om ursäkt. Det tycker jag är ganska självklart.
Mm. Någonstans tror jag att du sa att du var väldigt osäker på om du var bra nog för att bli chef. Att det fanns någon slags osäkerhet där i början. Men jag är så nyfiken på hur avgörs det? För det känns som en så luddig liksom. Det går liksom inte riktigt att mäta, eller?
Nej, det är klart att det inte går att mäta, men jag tänker att det kanske låter förmätet, men om jag inte var bra nog, då hade jag nog inte haft det här jobbet så himla länge. För då hade ju någon bett mig att sluta.
Mm.
Och det är ju inte så att jag har suttit med samma styrelse alla åren, och de verkar ändå hyfsat nöjda. Och det är klart att det återigen finns medarbetare på Sveriges Radio som säkerligen skulle vilja ha en annan vd. Men jag uppfattar ändå att när jag rör mig runt i företaget, vilket jag gör mycket och ofta, så känner jag att jag får bra respons och bra uppbackning också av medarbetare, och jag får gulliga mejl ibland och sådär. Så jag känner väl att merparten tycker nog ändå att de har en vd som försöker göra ett bra jobb för dem. Så det är klart att något rätt gör jag ju. Men det där handlar ju mer om en inre osäkerhet som vissa människor har och andra människor inte har, och den handlar ju inte bara om jag känner att jag duger eller gör ett bra chefsjobb. Jag har ju den med mig och har alltid haft hela livet liksom, oavsett vad jag gör, om jag verkligen gör det tillräckligt bra eller inte.
Alltså, och vad har det med att göra? Alltså något slags grundbrist på självförtroende eller?
Självförtroende eller självinsikt, det är ju lite olika saker. Nej, men jag tror det kan vara så enkelt att jag alltid har liksom, jag började skolan ett år tidigare än alla andra. Jag har väl kanske alltid haft liksom lite det här att jag har känt att jag har behövt bevisa att jag duger eller har rätt till den platsen som jag har, om man säger så. Det är klart, är du ett år yngre än alla andra i skolan så är du ett år yngre än alla andra i skolan. Är du en av få tjejer som bevakar sport på mitten av 80-talet, så är du en av få tjejer som bevakar sport på 80-talet och så vidare.
Mm.
Så att det är väl hela tiden det där. Men samtidigt kan jag tänka att det kanske är en anledning till att jag har det här jobbet idag. Det kanske är en av mina starka drivkrafter också. Att jag inte lämnar saker och ting åt slumpen. Att jag faktiskt lägger ner den tid som behövs för att göra jobbet så bra jag kan. Ska jag hålla en dragning i offentligheten, även om jag har gjort det 100 gånger innan, så är det inte så att jag bara går upp där på scenen och tror att det fixar sig. Jag lägger ner ganska många timmar på att förbereda. Och det kan ju folk tycka är bra eller dåligt. Men jag känner att den dagen jag inte gör det, då är det nog dags att byta jobb. Så det är klart att jag lämnar inte heller någonting åt slumpen. Och det tror jag kanske är den positiva sidan av att jag känner den där känslan. Att jag hela tiden ändå känner att jag måste bevisa att jag gör jobbet tillräckligt bra.
Men tror du att det finns människor som inte har den här typen av självtvivel?
Ja, det tror jag. Folk är ju olika.
Ja. Ja, jag har en känsla av att de inte finns. Men jag litar på dig i den här frågan. Men du, gör ni så här medarbetarenkäter och grejer som bedömer dig?
Vi gör medarbetarenkäter som bedömer mig, jag i form av att mina närmsta medarbetare bedömer mig, och sen i själva medarbetarenkäten för företaget så finns det ju en fråga om man känner tilltro till företagsledningen. Så där är det inte mig specifikt, men det är ju ändå oss som kollektiv. Och sen görs det ju vd-utvärdering av mig i styrelsen varje år.
Mm. Får du ta del av den?
Mm.
Vad tycker de då?
De tycker att jag är jättebra.
Ja, vad kul. Apropå tester, jag är bara nyfiken. Gör du också såna här som rika människor gör? Alltså att man går till någon doktor och lämnar 300 prov och så får man koll på sin hälsa?
Nej.
Nej.
Det gör jag inte.
Nej, jag fattar.
Borde jag det kanske?
Jag vet inte.
Nej, inte jag heller.
Jag har hört Fredrik Wikingsson prata om att Felix Herngren och han gör det. Nyfiken.
De är lite rikare än jag är, de två herrarna tror jag.
Ja, det är inte
fast säkert. Jag tror inte det har med pengar att göra. Jag tror att det handlar mer om man känner att man är orolig för sin hälsa.
Kanske lite hypokondriker, ja. Men det har du inte så mycket av.
Nej, det har jag inte.
Nej, vad skönt. Du, jag bara funderar på, jag ska inte gräva i det här allt för mycket kanske, för att det känns som att, ja, jag vet inte. Men hur är det liksom med ovänner? Har du såna? Har du dragit på dig det genom åren?
Säkert, men det är inte så att jag kan säga vilka de är.
Du har återigen inte en liten svart bok?
Nej, verkligen inte. Och ibland tror jag också att folk, som alltid i såna här positioner så är det ju såklart folk som skulle vilja att man har ovänner, tänkte jag säga. Och som vill skapa någon slags bild av det kanske, jag vet inte. Men är det så att det finns en bild av mig att jag har ovänner, så vet jag inte ens om det, tänkte jag säga. Nej, men så känner inte jag. Jag känner inte att jag kommer att lämna det här yrkeslivet och har en massa ovänner. Sen återigen, det är klart att det finns folk som, jag har ju väldigt mycket makt över folk och över deras liv. Rent krasst. Och det är klart att det finns folk som har fått lämnas på Sveriges Radio som kanske tycker att det var orättvist och är sura och förbannade på mig för det. Om de sen är mina ovänner, ja, kanske eller kanske inte.
Mm.
Ovän är ett väldigt starkt ord för mig faktiskt.
Mm. Jag fattar, men nu var du ändå inne på det här med människor som har kommit och gått på SR genom åren, och jag funderar lite grann kring det, för att en sak som jag har mött här ganska ofta när jag har haft, ja, men människor kanske då framförallt i komikerskråt, så har ju de liksom varit på Sveriges Radio i 2 år och sen så blir de utlasade. Alltså det vill säga att det finns något slags system kring det där. Ser det ut så fortfarande? Håller ni på med det där?
Utlasar?
Ja.
Både ja och nej. Alltså vi har ju ett stort vikariebehov. Framförallt på nyhetsredaktionerna, eftersom vi har 24-7 nyhetsverksamhet och folk ändå är lediga ibland och pluggar och eller föräldralediga och så. Och det går ju inte att anställa alla. Så det är klart att i och med att det är så och vi har den arbetsmarknadslagstiftning som är som den är, så är det folk som är inne på vikariat och inte får förlängt vikariat och så kommer in någon ny på vikariat och så. Så är det. Men det vi har gjort de senaste åren faktiskt, innan vi nu gick in i det här besparingsprogrammet som vi är inne i nu, det är att vi har låtit redaktioner till exempel överanställa. Därför att vi har tyckt att det blir bättre. Det blir mindre press i att lära upp vikarier. Det blir mindre energi som går åt att leta vikarier. Därför att det också har varit svårt, framförallt på mindre orter, att hitta bra vikarier. Så att det är väl både och, skulle jag säga. Att vi har ändå blivit generösare i att säga att nej, men så länge vi har pengar så låter vi redaktionerna att öka på tills vidare anställda för att minska vikariebehovet. Och då blir det ju också färre då som inte får vara kvar.
Mm.
Sen är det ju på gott och ont så att många vill ju jobba på Sveriges Radio. I grunden är ju det positivt såklart. Men för varje person som sen inte får vara kvar så kan det ju bli svårt att förklara. Varför får inte just du vara kvar? För ofta är det väldigt duktiga personer som inte får vara kvar. Men så ser ju liksom arbetsmarknaden ut och kommer nog alltid att se ut. Vi kommer ju aldrig kunna anställa alla duktiga personer som är inne som vikarier på Sveriges Radio, för den ekonomin kommer vi alla ha.
Okej. Okay. Du, en av höstens stora snackisar i media Sverige var ju det här fas 3-haveriet. Ett program i P3 som varade i ganska exakt ett program.
2 av 3 programledare hoppar av P3s nya satirpodd Fas 3, och det är bara en vecka efter premiären. Moa Wallin och Kristoffer Nyqvist är de som lämnat projektet, men vad som händer med podden nu är oklart. Under veckan har kanalen fått massiv kritik på sociala medier för just valet av programledare.
Jag var nyfiken på, hur inblandad blir du i en sån härva?
Egentligen inte så mycket, mer än att jag såklart blir briefad om att den sker. Men det är inte jag är överhuvudtaget inte involverad egentligen i hur den hanteras. Okay. Och skulle inte heller lägga mig i hur den hanteras annat än om jag känner att vi inte har folk som kan hantera den. Och det har vi. Och jag tycker att den har hanterats precis så som den borde hanteras. Och jag kan ju bara säga personligen, jag mejlade ju till dem och tyckte att det var ett otroligt bra första program. Jag tycker att det är trist att det hamnade där det hamnade, men det beror ju på ett antal personers enskilda beslut, och det får man ju respektera.
Mm. Det står på hemsidan dock att det kommer avsnitt varje onsdag. Hittills har det inte gjort det.
Ja, det står så. Okej, okay, då kanske, får vi kolla det.
Ja, kanske lägga upp.
Men det kommer nog komma några fler avsnitt, okay. Det tror jag.
Ja, vi får se. Byter ämne tvärt, men måste ett land ha public service?
Inget land måste ha public service. Men all forskning visar ju att det blir bättre om ett land har public service. Och inte bara har public service utan har ett starkt public service. Det finns ju så mycket forskning kring det. Och senast för ett år sedan lite drygt så kom det ut en jättebra forskningsantologi från Göteborgs universitet. Som just handlar om det, där olika forskargrupper har tittat på frågan på olika sätt. Och det är ju ett samstämmigt svar på det. Att ett land som har stark public service har också oftast mer välmående och bättre kvalitativa kommersiella medier. De har medborgare som tar del av mer samhällsinformation och nyheter och därmed har bättre koll på vad som händer och fattar mer genomtänkta beslut, helt enkelt.
Och hur är det? Finns det liksom något nätverk? Känner du de andra public service-vd:arna runt om i världen?
Ja, det finns ju ett samarbetsorgan som heter EBU.
Okay. Mm.
Och där ingår ju alla public service-bolag, radio och tv.
Det låter i och för sig som att det är European, va? Eller?
Ja, European Broadcasting Union. Sen har vi inom det ett lite större nätverk, för det finns associerade medlemmar också, så man måste inte vara europeiska för att vara med. Och därom finns det mycket diskussioner. Det var ett beslut som fattades långt innan min tid att utvidga den där kretsen, vilket innebär att det är klart att i dagsläget finns det en del länder med som kanske inte jag tycker har klassisk public service, men så är det. Och inom ramen för det så finns det ju dels en massa utbyte. Om du tänker de nyhetsbilder man ofta ser på tv, så kommer de från ett nyhetsutbyte. Om SVT inte har sina egna korrespondenter på plats, så har de ju ändå en massa nyhetsbilder. Och det har de därför att vi byter nyhetsbilder, okay, inom ramen för alla de här bolagen. Vi byter också klassisk musik, vilket innebär att P2 blir P2. Vi spelar in våra konserter i Berwaldhallen, lägger in dem i potten och får då utan kostnad spela grejer som kommer från BBC eller från Wien eller så, vilket ju gör att P2 blir en bättre kanal. Så det pågår en massa konkreta samarbeten. Det pågår också gemensamma utbildningsinsatser, gemensamma nätverk där man, ja, det finns ett poddnätverk till exempel där man sitter och träffas någon eller ett par gånger om året och spånar idéer och sådär. Och där finns en styrelse och jag sitter i styrelsen, så det är klart att jag har ju väldigt mycket kontakt med mina europeiska kollegor på många olika sätt.
Är vi bäst i världen på public service, tycker du?
Ja, vi är i alla fall i topp.
Okay. BBC kanske, eller?
Nej, det beror på. Alltså BBC har ju gått mer och mer nu mot att faktiskt vara extremt kommersiella. De har ju bildat ett bolag där de har satt mycket av sin producerande personal, där den producerande personalen dels får göra innehåll till BBC, men också får göra innehåll till kommersiella aktörer. Och då är frågan, och sen får de intäkterna då kanaliseras in i liksom public service-bolaget. Det tror jag skulle bli ganska mycket liv om vi hade i Sverige. Så jag brukar inte jämföra mig så mycket med BBC längre. Dels för att jag tycker att de faktiskt har ändrat lite en inriktning på sitt bolag, men också för att de är så gigantiskt mycket större och har ju så extremt mycket mer resurser. Men jag vet att det finns ju många som inte håller med mig här, men det finns några som faktiskt håller med mig här också. Vi har gynnats i Sverige av att vi har olika bolag för radio och tv. Det gör att SVT ligger extremt långt framme när det gäller att tänka nya format. De var ju bland de första i världen med ett play till exempel och har ett väldigt framgångsrikt play. De har också liksom är väldigt duktiga på att tänka nya format när det gäller videokonsumtion. Och vi är, utan att skryta, bland världens bästa radiobolag. Jag menar, så är det på alla sätt och vis. Både när det gäller formatutveckling och när det gäller effektivitet och när det gäller teknisk utveckling. Och det är klart att det finns en fördel av att det finns liksom två bolag som fokuserar istället för att alla försöker göra allt.
Mm. Grattis.
Inte grattis till mig, grattis till svenska folket skulle jag säga.
Vilka människor är viktigast för dig på liksom en daglig basis, så att säga?
Absolut viktigast är min dotter. Hon är min ögonsten. Mm. Näst viktigast, vilket han redan vet, är min man. Mm. som ju som sagt har varit mig otroligt stark vid min sida. Hela mitt vuxna liv, eftersom vi träffades när jag var 22.
Hur får man ett äktenskap att hålla i 40 år?
Respekt, tror jag. Respekt för att vi är olika som personer och vill kanske ibland olika saker. Men i grunden har samma syn på vad som är ett bra äktenskap, vad som är en bra familj, vad vi vill med våra liv, vad vi tycker är kul när vi är lediga och så. Jag tror aldrig vi har haft en lördag eller söndag där vi har liksom blivit oense om vad gör vi idag. Där är vi väldigt lika.
Vad gör ni då?
Fast vi som personer är väldigt olika. Ja, men vi älskar båda att resa och gör det väldigt mycket. Och det finns många delar kvar av världen att se. Vi är båda väldigt lika i att vi vill vara ute mycket. Vi kan gå 4-5 timmar på en lördag eller en söndag. Och bara prata och hitta något bra fik efter halva promenaden och så gå hem igen. Vi gillar att ha kompisar på middag eller gå bort till folk på middag. Vi gillar att gå på bio. Vi gillar att hänga i soffan och titta på en TV-serie. Alltså ganska simpelt vanliga saker, tänker jag.
Ja, jag fattar. Reser ni miljövänligt eller flyger ni bara kors och tvärs?
Vi reser både och. Mm. Vi flyger inte bara kors och tvärs. Men det är klart att vi flyger en del. Absolut, det gör vi.
Okej. Okay. Hur känns det?
Men, det är ingen som har missat klimatdebatten, inte heller jag. Men ibland så tänker jag också att ja, fast till vissa ställen flyger man och till vissa ställen flyger man inte.
Okej. Du fyller ju jämt i vår.
Mm, tack för påminnelsen.
Mm, vad tycker du att det är jobbigt?
Ja, det är inte något jag ser fram emot.
Nej, okej. Varför inte?
Nej, men det tror jag hänger ihop med flera saker. Dels att jag vet inte, 50 tyckte jag inte var så mycket. 60 tycker jag faktiskt är ganska mycket. Och jag känner mig inte som 60. Annat än ibland, ska jag lite snabbt säga, när jag tittar mig i spegeln. De där dagarna man har absolut sovit för lite så känner man nog sig som 60 plus. Men nej, med skämt åsido, jag vet inte. För mig handlar det väl också om att jag älskar att jobba och tycker att det är fantastiskt kul. Och inser att jag kommer ju inte vara vd för Sveriges Radio till jag blir 75. Det tror jag inte, i alla fall.
Men du skulle kunna vara det tills du blir 70, eller?
Jag tror inte det skulle vara bra för någon faktiskt. Okay. Inte för medarbetarna, inte för mig, inte för publiken. Men osvurt är bäst. Tekniskt sett så skulle jag kunna det, absolut. Det finns jag har ingen bortre gräns liksom. Jag sitter ju inte på ett mandat på det sättet. Men så det är väl många saker som liksom rör sig i huvudet samtidigt. Hur länge ska man hålla på? Vad ska man göra sen? Hur länge ska man jobba? Hur länge ska man jobba överhuvudtaget? Sånt funderar man inte på när man fyller 50. Men på något sätt så börjar man ändå fundera på det när man fyller 60. Och gör man inte det, kan jag säga, så är det många som frågar den när man fyller 60. Det är den första frågan man får, typ.
Men din föregångare Kerstin Bromberg, hon har ju sånt jävla klipp i steget fortfarande.
Ja, absolut.
Och nu, jag har dålig koll på hur gammal hon är, men hon känns
80 plus.
Ju, är det så?
Mm.
Wow. Ja, det är imponerande. Men alltså du verkar ju älska att jobba verkligen. Alltså hur skulle det funka om du sa upp dig eller blev uppsagd? Då är det rätt in i något nytt jobb, antar jag.
Nej, det skulle jag inte tro faktiskt. Att det, då tror jag att jag skulle ägna en stund åt att fundera på vad vill jag göra nu. Och jag har som sagt också en fantastisk familj som kanske inte har fått alldeles för mycket av min tid. Och en make som är pensionär och som jag vill hinna vara med också. Så att, det får man väl se, men jag har svårt att tro att jag skulle gå från 150 till noll. Utan man får väl se vad nästa grej blir. Och det kommer handla om... Jag är ju väldigt lustdriven och apropå din fråga om coacher och mentorer och så var det i alla fall en coach som sa till mig någon gång att när jag funderade på om jag skulle byta jobb att man ska inte bara byta jobb för att byta jobb, utan ska man byta jobb så ska man byta jobb om man tror att det man går till är roligare än det man har för stunden. För annars är det inte så säkert att man gör ett bra jobb. Och det där tänker jag var ganska tänkvärt. Att i alla fall då jag tror att det stämmer väldigt mycket på mig, att en anledning till att ändå förhoppningsvis merparten tycker att man gör ett bra jobb är nog för att man också tycker att jobbet är väldigt stimulerande och kul, även om inte alla dagar är lika roliga. Så att det kommer handla väldigt mycket om det för mig. Vad är nästa grej som är kul? Och det vet jag ju inte, för jag har inte ens funderat på det, för jag har fullt upp med att fundera på hur jag ska få ihop vardagen.
Mm. Och jag menar, du kan ju inte gärna bli sparkad uppåt? Det finns inget.
Nej, uppåt blir svårt. Absolut. Men man kan ju komma, man behöver inte bli sparkad överhuvudtaget. Man kan ju komma fram i någon slags samförstånd att nu är det dags att göra något annat. Och när den dagen kommer så får man ju börja fundera på, och förhoppningsvis hör kanske någon dessutom av sig och tycker att vi tar gärna emot dina tjänster. Det är ju lite knepigt när man har mitt jobb. Har ett vanligt vd-jobb i ett näringslivsbolag så kan du ju sitta i lite olika styrelser samtidigt. Du kan ha lärare i nya saker, du kan ha tentakler ute. Det kan man ju inte och ska man ju inte kunna i mitt jobb. Och det handlar ju väldigt mycket om att man ska uppfatta mig också som totalt oberoende, vilket innebär att jag sitter ju som sagt i styrelsen för EBU, men det är ju kopplat till jobbet. I övrigt så ägnar jag mig åt Sveriges Radio och ingenting annat. Så därmed så vet man ju inte ens vad det andra skulle kunna vara.
Mm. Du, vad ser du fram emot?
Rent generellt menar du? Ja, närmast ser jag fram emot att ha en hel söndag med dottern från tidig morgon till sen kväll, vilket inte är en självklarhet när man har en 27-årig dotter.
Ska ni spela tennis?
Nej, vi ska gå på gympass och vi ska äta brunch och vi ska gå och shoppa och göra sådana här mamma och dotter grejer.
Men det kan inte vara det enda du har att se fram emot.
Nej, men nu närmast ser jag fram emot det.
Ja, mer då?
Nej, men ja, det beror på vad du menar med sig fram emot. Jag hoppas att vi ska få ett bra sändningstillstånd för Sveriges Radio för 2060-33. Därför att jag tror att det är otroligt viktigt. Och då fattar jag att alla tänker, ja, det är klart att hon säger. Hon är ju jävig, vad ska hon annars säga? Men jag tror på riktigt att det är väldigt viktigt. Det är viktigt för Sverige, det är viktigt för det svenska samtalet, det är viktigt för det svenska samhället och det är viktigt för den svenska demokratin. Och de som funderar på något annat hoppas jag verkligen tänker till två gånger och sätter sig in i vad vi bidrar med och vad som kommer hända om vi inte kan bidra med det. Så det är ju inte någonting jag ser fram emot, men det är en förhoppning jag har. Och det är klart, om jag får rätt, det vill säga att vi får ett bra sändningstillstånd för 2060-33, då ser jag verkligen fram emot det. För då kommer det bli 8 år av att fokusera på att verkligen utveckla Sveriges Radio framåt. Just nu är det ju mycket fokus på liksom att klara vardagen och få ihop den. Och sen så ser jag fram emot när vi ändå har landat det här besparingspaketet av många skäl. Dels för att det just nu tar fokus från andra saker. Och för att det skapar oro för enskilda medarbetare därför att de inte riktigt vet hur de berörs och om de berörs. Och det är klart att ju snabbare vi kan liksom stänga den dörren, desto bättre. Så det ser jag fram emot. Jag ser fram emot att nästa helg få åka till Palma i 4 dagar och koppla av lite. Så det finns ju många saker jag ser fram emot. Men närmast så ser jag fram emot min söndag med dottern.
Vad härligt. Lycka till med allt och stort tack för att du kom hit.
Tack själv.
Yes, Silla Bänke. Och om du nu funderar på om det finns något sätt att få ut lite mer av Värvet, men känner dig vilsen, tänkte jag berätta att Värvets Instagram är bättre än någonsin enligt oberoende experter. Så missa inte det, @varvet. Ninni Westin, Kristoffer Triumf och Acast tackar så hemskt mycket för visat intresse. Jag hoppas att vi hörs snart. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri
den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.